En studie i rött av Sir Arthur Conan Doyle. Den 4 mars var en dag som jag av flera skäl inte glömmer. Jag steg upp något tidigare än vanligt och fann att Sherlock Holmes inte hade avslutat sin frukost. Vår värdinna var van vid mina sena morgontimmar och nu ringde jag henne för att säga att jag fanns på plats. Min kamrat tuggade tyst på sin smörgås och jag tog upp en tidning som låg på bordet för att fördriva tiden med läsning. En av artiklarna var markerad med ett tjockt blyertsstreck, vilket fångade min uppmärksamhet. Författaren försökte hävda hur mycket en iakttagande människa kan lära sig genom att noggrant och systematiskt undersöka allt som kommer i hennes väg. Bevisföringen var logisk och duktigt gjord, men slutledningen föreföll mig enfaldig. Han ansåg att man av ett blixtsnabbt övergående ansiktsuttryck, en muskelryckning eller ett ögonkast skulle kunna avgöra en människas innersta tankar. Av en droppe vatten, påstod författaren, skulle en logiker kunna komma till slutsatsen att ett världshav eller ett Niagara existerade utan att varken ha hört talas om eller själv sett något dera. Artikeln avslutas med det lika befängda påståendet att en människas hela liv avslöjas av hennes naglar, hennes rockarm, hennes skor, hårdheterna på hennes pekfinger eller tumme, hennes kragar och manschetter. Jäs, vilket fånigt prat, utbrast jag och slängde tidningen ifrån mig på bordet. Jag har aldrig i hela mitt liv läst värre smörja.
Vad är det frågan om? Sa Sherlock Holmes.
Ja, det är den här avhandlingen, sa jag, pekade på artikeln med min äggsked. Jag ser att du har läst den eftersom du strukit under den. Ja, den är bra hopkommen, det måste erkännas, men den retar mig i alla fall. Den innehåller inte ett skvatt sunt förnuft. Jag vill se den som i en järnvägsvagn kan avslöja alla sina medpassagerares yrken och bakgrund. Jag skulle kunna satsa hur mycket som helst på att det är omöjligt.
Du skulle förlora dina pengar, Watson. Vad avhandlingen beträffar så är det jag som har skrivit den.
Jag ser det du som har skrivit den.
Ja, jag kan både observera och dra slutsatser. De teorier jag lagt fram i den här tidskriften och de du anser så enfaldiga är själva verket så praktiska att jag har dem att tacka för mitt dagliga bröd. Alla brottsliga handlingar äger en viss likhet med varandra. Och om man känner till detaljerna i 1000 olika brottmål vore det väl underligt om man inte skulle lyckas komma det 1000:e första på spåret. Lestrade, den välkände detektiven, körde fast häromdagen i en förfalskningshistoria, vilket föranledde honom att komma till mig.
Menar du, sa jag, att du kan sitta här inne på ditt rum och lösa upp knutar som ingen annan klarar av?
Nej. Ibland kan det ju förekomma knepiga fall som kräver att jag tvingas titta på saken med egna ögon. Jag är begåvad med speciella kunskaper som jag använder för att lösa sådana problem, förstår du, och som underlättar arbetet för mig. De där reglerna som jag skriver om i min avhandling och som nyss väckte ditt förakt är ovärderliga för mig. Att jakt på småsaker har hos mig blivit en andra natur.
Du påminner mig om Edgar Allan Poes Dupin. Jag hade ingen aning om att det förekom sådana individer utom i romaner. Sherlock Holmes steg upp och tände sin pipa.
Ja, du tror att du säger en artighet när du jämför mig med Dupin. Nej, Dupin var inte särskilt intelligent. Det där knepet han hade att sitta knäppt tyst en kvart för att sedan avbryta sina vänners tankegång med en fullständigt ovidkommande anmärkning anser jag både anspråksfullt och intetsägande. Ja, han hade en viss förmåga att analysera det sant, men han var absolut inte ett sådant fenomen som Poe tycks ha inbillat sig. Boken kunde tjäna som en lathund för våra detektiver och lära dem hur de inte bör gå tillväga. Nej, den människa existerar inte och har aldrig existerat som ägt en så stor naturlig begåvning för konsten att upptäcka brott som jag.
Jag steg upp och gick fram till det ena fönstret och ställde mig där för att se efter vad som hände ner på gatan. Det skrytsamma i Holmes konversation förargade mig.